Jag tänkte få ställa frågan idag. Vad är frälsningen tänkt att åtgärda i våra liv? Vad är frälsningen svaret på för ett problem? Vad är det för ett behov hos oss människor som frälsningen möter? Många arbetar ju med den här frågan. Alla gör vi det på det personliga planet. Hela människovården, hela socialvården, hela politiken arbetar med frågan hur människans och mänsklighetens problem ska lösas. Miljöorganisationer är också aktiva i det här. Människorättsorganisationer av typ Amnesty och så vidare arbetar också med att lösa mänsklighetens problem. Och om det problemet så att säga föll bort på en minut så skulle många bli arbetslösa. Poliser skulle inte ha något att göra, militärer skulle inte ha något att göra, vapentillverkare skulle bli arbetslösa, domare och jurister skulle i stort sett bli arbetslösa. Knarklangare och smugglare och tulltjänstemän skulle bli utan jobb. Och vi förstår att väldiga krafter används för att lösa det som vi skulle kunna kalla för människans eller mänsklighetens problem. Nu säger Bibeln att detta problem är löst en gång för alla. Och då grips ju kanske av den frågan, vad är det då för problem som har lösts i och med detta? Det vi med ett bibliskt språkbruk kallar synden, vad är det egentligen? Kyrkan förfaller ju då och då till att göra så kallade syndkataloger. Då vi sätter upp en lista på sånt som bör undvikas. Och vi brukar komplettera den med en rättfärdighetskatalog, sådana saker som bör göras. Och syndkatalogen är inte bra, det vet vi. Men rättfärdighetskatalogen är det många som dignar under. Och många säger att om sig själv att jag är en så dålig kristen, för jag kan ju liksom inte leva upp till min kallelse som kristen. Och jag tror att det här beror på att vi kanske har på många sätt glidit för lätt förbi frågan om syndens natur. Vad är det i människan som behöver åtgärdas? Vad är det som behöver förändras? Vad är då synden? Om vi inte kan uttrycka den i enkla gärningar som måste undvikas eller andra lika enkla gärningar som måste göras. Många har talat om människans och mänsklighetens problem och sagt att den utgörs på något sätt av ett tvång. Marx talade om det ekonomiska tvånget i samhället. Det som tvingade människorna att göra förnedrande arbetsuppgifter. Han talade om alienation. Har ni hört det? Det kanske inte används i Norge. Att människan blir en främling för sig själv när hon så att säga är bunden vid sin maskin eller vid sin arbetsuppgift istället för att utföra ett utvecklande arbete, så är hon tvungen att göra ett nedbrytande arbete. Det där hade Marx sett. Människan blir en främling för sig själv. Freud talade mycket om det moraliska tvånget som kulturen kan utöva. Hans lärjunge Adler talade mycket om människans maktlöshet i största allmänhet och introducerade termen självförtroende. Och alla har sett samma sak, fast från olika infallsvinklar. Och Bibeln talar om samma problematik, fast så att säga se den uppifrån istället för att se den från sidan. Vi människor kan ju bara se den från sidan. Men Herren kan se den uppifrån. Och då får vi ett något annorlunda perspektiv. Vi ska gå till Galaterbrevet, till det 5:e kapitlet och den 13:e versen. Paulus säger så här: ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Guds ord talar om att det finns en frihet som är lösningen på problemet. Och att den är vi kallade till. Det är alltså kanske inte en frihet som vi i förstone skulle välja, utan det är någonting som Gud, en frihet som Gud kallar oss till att gå in i. Och då är det ju på ett sätt en fråga om vad ordet frihet står för. Vilken sorts frihet är det vi är kallade till? Guds avsikt med sin kallelse är ju att göra oss till kärleksmänniskor. Människor som lever i kärlek och av kärlek. Och kärleken har några viktiga förutsättningar för att alls kunna komma till stånd. Det första är att vi, du och jag, som ska leva i den kärleken, att vi är fria från vinstintresse. Därför det vi gör av vinstintresse kan aldrig bli kärlek. Den friheten är vi kallade till. Och det är kanske inte den frihet vi skulle välja som första val, om inte Gud kallade oss till den. Det andra som är nödvändigt för att kärleken ska komma till stånd, det är att vi är fria från tvång. Därför att det du är tvungen att göra kan heller aldrig bli av kärlek. Jag liksom kommer med en k-pist och skjuter in den mellan rebenen på dig och säger: nu ska du ge mig dina pengar. Så är det lite svårt för dig att ge mig pengarna av kärlek. Det kan du nästan inte göra förrän jag tar bort k-pisten. Kommer jag med ett vapen så här och säger att ge mig pengarna, annars skjuter jag, så har jag tagit ifrån dig på ett sätt möjligheten att älska. Jesus talar om att man kan göra det då också, men genom att man inte bara ger manteln utan livklädnaden också. Att man inte bara går en mil som man var tvungen till, utan man går en mil till bara för att visa att jag gör inte detta av tvång utan av kärlek. Men då är man ju alltså fri i sitt inre att handla av kärlek trots tvånget. Och den friheten är vi också kallade till. Det är kanske inte heller alltid så att den friheten är vad vi skulle spontant välja. Det finns en frihet. Det finns två friheter som är kärlekens absoluta förutsättningar. Friheten från vinstintresse och friheten från tvång. Vad har då Bibeln att säga om människan och människans situation nu? Vad är det för ofrihet som människan då ska träda ut ur? Vi ska gå till den 8:e psalmen i Saltaren. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och dibarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, för att nedslå fienden och den hämndgirige. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar allesammans, likaså vildmarkens djur. Fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Det är ju en intressant upplysning. Vad består detta nästan i? Det talar ju om att det måste finnas likheter. Och det måste finnas en olikhet. Vi är bra lika, men vi är också olika. Därför står det nästan. Och frågan är då vad det är som gör att vi liknar Gud. Vad det är det som gör oss till hans avbilder? Vad skiljer oss ifrån skapelsen i övrigt? Är vi bara biologiska maskiner? Eller vad är då en människa? Vi kan säga så här: Gud är kärleken. Och det betyder att allt han gör har kärleken till sitt motiv. Också när han vredgas har han kärleken till sitt motiv. Ty han vredgas över det onda. Och om ingen gjorde det så skulle aldrig någon rättvisa inträffa. Och därför har Gud ett gott syfte bakom allt han gör. Och kärleken är så att säga det yttersta motivet i alla Guds gärningar. Gud är inte god därför att han inte kan göra det som är ont. Utan han är det därför att han inte vill. Herren kan göra allt vad han vill i himlen och på jorden, står det. Psalm 135, någonting, 56 vers. Och är man allsmäktig så kan man göra allt. Men det finns det onda, det vill inte Gud göra. Och därför gör han det inte. Hans vilja är fri. Han är inte tvungen. Men han gör det av fritt val, det som är gott. Han är kärlek. Och i en mening är vi lika Gud på den här punkten. Det finns en kärlek bakom allt som människan gör. Det som äger din och min kärlek, det formar vårt liv. Om du skulle gripas av kärlek till det stora världsrekordet, så kommer det med säkerhet att forma ditt liv. skulle du drabbas av kärlek till Guinness rekordbok. Eller om du skulle drabbas av kärlek till den stora lyxkryssaren. Om du skulle drabbas av kärleken till flaskan, så kommer den att forma ditt liv. Den starkaste formande kraften i människans liv är det hon längtar efter. Och i den meningen är vi Guds avbilder. Han har en kärlek bakom allt han gör. Och det har vi också i regel. Om jag kommer med pistolen och säger att du ska ge mig pengarna, ja, då kanske du gör det därför att du är mera kär i livet än i pengarna. Pengarna går ju att hitta nya, men livet får man inte tillbaka. Skjuter han så är jag död. Och då är det slut. Jag använder mig av, så att säga, din prioriteringslista. Vad du älskar mest av allt. Kanske ditt eget liv. Men bakom alla våra gärningar finns det en kärlek, det finns en längtan, det finns någonting som vi kallar för ett mål eller en mening. Och det där kan man ju se i den stunden då människan upplever sitt liv meningslöst. Därför när vi gör det, då rinner liksom all kraft av oss. Det kan bli en nästan övermänsklig uppgift att lyfta en tändsticka. Därför det här känns så meningslöst. Och i det läget orkar vi ofta inte leva vidare. Ska vi tala kliniskt språk så blir det ju ofta i det läget en depression. Med den extrema trötthet som då infinner sig. Med den stängda framtid och den ångest som det innehåller. När människan, så att säga, inte längre har denna möjligheten att utifrån en längtan göra någonting som, så att säga, har med framtiden att göra. Nu finns det ju en skillnad här mellan Gud och människa. Vi ska gå till det första Timoteusbrevet. Första brevet till Timoteus, det sjätte kapitlet och den tionde versen. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Guds kärlek är alltid ren. Guds kärlek handlar alltid om någonting som är konstruktivt. Något som bygger upp. En bit av problemet med människan är att hon har så lätt för att börja älska någonting där kärleken leder till destruktiva konsekvenser. Ibland för människorna omkring oss, ibland också för oss själva. Inte sällan så att först får omgivningen lida för vår fallna kärleks skull. Och till sist får också vi själva lida. Kanske genom att omgivningen inte orkar längre. Men vi liknar Gud där i att det finns en kärlek bakom det vi gör. Ser vi på djuren, så handlar de ju mer än vi utifrån instinkter. Jag har en katt hemma, det är en gammal innekatt. Han är rätt så slö och ligger mestadels och sover. Men på kvällarna blir han lite på hugget, som vi säger. Då ska han slåss. Och då kommer han och bjuder upp och jamar lite grann och gör lite såna här rörelser med klorna. Och då ska man slåss lite med honom. Och då, han vet precis hur hårt han kan bita utan att bita hål. Och det är ju så när man ser två katter slåss som ett revir. Så kan de ju för all del bli ganska tilltuffsade under slagsmålet. Men så fort den ene ger sig och gör någon sån här rörelse, så upphör den andra omedelbart att ge sig på sin antagonist. Då kan han inte slåss längre. Han kan inte döda den andra. Men den spärren har inte människan. Vi klarar utmärkt väl av att döda varann. Därför att vi lever i en annan frihet. Vi är skapade till en annan frihet än djuren. Vi är inte förprogrammerade till godhet. Utan vi delar med Gud den egenskapen att vi har ett fritt val. Valet att göra det goda. Vilket också förutsätter valet att göra det onda. För finns inte det valet så har man inget val överhuvudtaget. Och på något sätt tror jag livet, individens liv, mänsklighetens liv, mänsklighetens historia går ut på att vi på något sätt ska komma till den punkten där vi likt Gud, vår skapare, har den fulla friheten att så att säga välja mellan gott och ont, och vi väljer självklart bort det onda. Därför att då först är vi vid målet att vi kan älska i kärlek och samtidigt leva i rättfärdighet. Förstår ni hur jag menar? De som talar svenska nickar, men ni som talar norska? Ja, det är bra. Vi ska gå till femte Mosebok, till det sjätte kapitlet och den fjärde versen. Det här är de här två verserna, 4 och 5. Det är judarnas dagliga trosbekännelse. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Nu har vi lätt för att tro att detta är ett Guds krav på människan. Vi kan snarare se det så här, att det är till detta människan är skapad. Och när människan lever så här, då kommer hennes kärlek att bli ren. Om jag inte älskar Gud över allting, så kan jag inte älska någonting annat utan att detta andra, så att säga, i längden blir min Gud. Och börjar att forma mitt liv. Om jag älskar flaskan över allting, så kommer den att forma mitt liv. Den kommer så att säga att inta Guds plats i mitt liv. Den formar mitt liv, den formar min moral, den formar mitt sätt att leva. Därför att min högsta kärlek tillhör flaskan. Och ska jag alltså hjälpa en missbrukare, en drogmissbrukare, ut ur missbruket, så är det ett viktigt steg på vägen att han eller hon får, så att säga, en bättre Gud. Någonting att älska som lyfter människan upp, istället för att älska något som drar människan ner. Det handlar om ett kärleksbyte. Och det kärleksbyte som så att säga ligger framför oss, det är detta att få byta till att älska Gud över allting. Därför att då kommer vi på plats, så att säga. Då börjar vårt liv fungera som det var tänkt att fungera. Och det här kan ju ibland vara svårt och ibland vara smärtsamt. Nu läste vi i morse om Hanna. Hon som i sin förtvivlan utgjuter sitt hjärta inför Gud och ber om en pojke. Och vi hann också konstatera att det är ju ändå märkligt att hon efter alla dessa lidanden lovsjunger Gud med ett sånt djup och en sån intensitet som hon gör. Någon sa att tänk ändå att hon kunde lämna pojken ifrån sig som hon hade lovat. Visst, det måste ha funnits en frestelse att kompromissa. Ja, visst Gud, du ska få pojken, men du ska få honom hemma hos mig. Hur lätt hade inte det varit? Men på något sätt, mitt i sin djupa nöd, tycks hon ändå älska Gud mer än att få ett barn. Och då, när hon får sin son, så kan hon också, så att säga, ha tagit emot pojken som en gåva och ge tillbaka pojken som en gåva. Därför att den överordnade kärleken i hennes liv, den tillhör Gud. Och det är en kärlek som hela tiden, så att säga, lyfter henne uppåt. Det du, den eller det som du älskar mest av allt blir din Gud och formar ditt liv. Vi ska gå till profeten Hosea. Som ger ett ganska tydligt exempel på det här. Att den man älskar blir man lik. Nionde kapitlets tionde vers. Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd då det börjar bära frukt. Men när de kom till Baal Peor invigde de sig åt skamlighetsguden och blev en styggelse lika honom som de älskade. När Israel började älska avgudarna så förändras hela folkets liv. Hela tillståndet i folket degenererar. De blir lika den de älskade. Och det betyder alltså att vi i likhet med Gud är skapade, ja Gud är inte skapad, men vi är skapade så att vi i likhet med Gud gör det vi gör utifrån en inre drivkraft av kärlek. Men till skillnad från Gud kan vi fästa kärleken vid sånt som, så att säga, bryter ner både vår omgivning och oss själva. Medan däremot Guds kärlek alltid är ren. Av den här texten förstår vi också att det finns ytterligare en skillnad att se i sammanhanget. Och det är detta att människan har inte en fast identitet. Utan människan är skapad till att få en identitet i den kärleksprocess som hon ställer sig i. Det jag älskar, eller den jag älskar över allting, och som därför så att säga intar Guds plats i mitt liv, kommer också att bestämma så mycket över mitt liv att min identitet så att säga hänger ihop med den eller det jag älskar. När nu Israel älskade avgudarna så kom man att likna avgudarna. Gud däremot, han har ju inte bara en ren kärlek utan han har ju också en fast identitet. På ett sätt som människan inte har. Och det klassiska exemplet på det är ju när Herren nämner sitt namn till Mose i andra Mosebok 3. Trettonde till femtonde verserna. Då sa Mose till Gud: när jag nu kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose, så ska du säga till Israels barn, Herren era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn i evighet och så ska man nämna mig från släkte till släkte. Jag är den jag är. Gud får inte sin identitet genom att älska något högre än honom själv. Och inte ens genom att älska sig själv, utan han är den han är. Men vi människor formas så oerhört mycket i våra liv utifrån det som är föremålet för vår yttersta kärlek. Och därför är det så viktigt för oss som människor att vår yttersta kärlek så att säga är riktad till den Gud som ensam kan vara föremål för vår yttersta kärlek, utan att våra liv så att säga dras ner i smutsen. Utan att våra liv bryts sönder. Därför är det ju en viktig fråga när man ska hjälpa människor rätt i livet. Jag tog missbrukare nyss som ett exempel. Vad är det viktigaste för dig? Vad är det dyrbaraste för dig? Vad är det omistligaste? Vad älskar du mest? Därför att det jag älskar mest, det formar mitt liv. Och människan tycks vara unik på den här punkten. Unik i sitt behov av mening i sitt liv. Kor och dagmaskar och fiskar förefaller åtminstone för våra ögon inte fråga efter mening på samma sätt som vi. Utan de lever ganska bra ändå. Katten jag nämnde om nyss som jag har hemma, han ser ut att trivas ganska bra, men egentligen ligger han ju mest och sover. Och skulle vi vara hänvisade till samma sorts tillvaro skulle vi uppleva den som intensivt meningslös. Jag tror inte att han gör det, men vi skulle göra det. Frågan är då, hur är det med änglarna? Har de den viljans frihet som människan är skapad till? Vi ska gå till Jakobs brev, till det andra kapitlet och den 19:e versen. Jakob syftar på den texten vi läste nyss som jag kallade för judarnas trosbekännelse. Och så säger han så här: du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Vid sidan av Gud har demonerna ingen makt. Och djävulen har ingen makt vid sidan om Gud. Det är en mycket vanlig föreställning bland, i synnerhet bland karismatiska kristna i denna tid. Att djävulen har 49% och Gud har 51%. Men det finns inget i skriften som talar för det. Utan det, när det talas om änglar, vare sig ljusets änglar eller mörkrets änglar, så talas det om varelser som är skapade och som inte har den viljans frihet som vi har. Utan så långt jag kan förstå talas det om ljusets änglar som varelser som vill göra Guds vilja. Inte därför att de har gått igenom en process med ett fritt val som vi håller på att gå igenom, utan därför att de är skapade sådana. Och så finns det mörkrets änglar. De kan inte göra något mot Guds vilja. Nu ser jag förvånade ansikten. Vi ska strax se exempel. De önskar göra det, men de kan det inte. Människan däremot kan veta Guds vilja och göra tvärt emot. Och på den punkten är människan, så långt jag kan förstå, unik i skapelsen. Nästan till ett gudaväsen gjorde du honom. Vi ska gå till Markus evangelium, det 5:e kapitlet. Och bara se ett exempel på detta, att demonerna har ingen egen makt. Markus 5:e kapitel. Jesus kommer där över till, ja, det är väl någonstans vid Golanhöjden ungefär, andra sidan Genesaret som det brukar heta i evangelierna. Och där möter han en man som uppenbart sysslat mycket med okulta ting. Han uppehåller sig bland gravarna och han håller på och sargar sig med stenar. Och han har en kraft så han kan rycka sönder kedjor. Vi börjar läsa i 6:e versen. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och ropade högt: vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade nämligen just sagt åt honom: far ut ur mannen, du orena ande. Nu frågade han: vad heter du? Mannen svarade: legion heter jag, för vi är många. Och han bad honom enträget att inte driva den från trakten. Nu gick där en stor svinjord och betade på bergsluttningen. Andarna bad honom: skicka bort oss till svinen så kan vi fara in i dem. Det lät han dem göra, och de orena andarna for ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring 2000 djur var det, och de drunknade i sjön. Du har väl lagt märke till att demonerna säger inte så här att ja, får vi inte vara här så sticker vi in i svinen, vi struntar väl i dig. Hur kan ni tänka er, de andarna ber till Jesus: snälla Jesus, skicka oss till svinen. Jag hör hur det knakar i förståndet här, men detta är alltså viktigt att vi ska se. Gud är allsmäktig. Gud har all makt. Men i sin allmakt har han tillåtit dig och mig den friheten att kunna veta hans vilja och bryta mot den. För att vi ska komma till det målet, att vi vet hans vilja och gör den utan att vara tvingade. Och det målet, vad jag kan förstå, har Gud bara ställt upp för människan. Låt oss skapa människor till vår avbild. Han säger inte låt oss skapa änglar till vår avbild. Utan änglarna, de antingen vill göra Guds vilja därför att de är skapade sådana. Eller också vill de inte göra Guds vilja. Och varför de inte vill det, det säger inte skriften klart. Men de texter vi brukar åberopa som tecken på ett syndafall i andevärlden, de är ju minst sagt diskutabla rent teologiskt. Vi ska slå upp i Johannes evangelium, det 8:e kapitlet och den 44:e versen. Där Jesus säger så här: ni har djävulen till fader och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Vad kan djävulen göra? Jo, en sak tycks han ha helt fria händer att göra, och det är att ljuga. Och när han lyckas ljuga oss fulla med sina tankar och idéer, då kan han ju som bekant till och med få oss att mörda. Och då har han ju åtminstone delvis nått sitt mål. Det handlar ju också om att ta ifrån oss det eviga livet. Det handlar om att ta ifrån oss allt. Men det vad jag kan förstå inte så att djävulen kan hitta på att göra vad som helst och sedan genomföra det. Man möter ibland människor som tror så, och de brukar ju drabbas av djävulsfruktan, någonting alldeles förfärligt. Därför att de ska ju hålla reda på alla demoner och förebygga alla djävulens angrepp och vad det heter, satans attacker. Och det blir ju med tiden ett väldigt svårt och tröttsamt liv. När Paulus i Efesierbrevet 6 talar om djävulens alla brinnande pilar, så är det frestelser, lögner. Du ljuger kan han. Det står inte i syndafallsberättelsen att ormen var starkare än alla andra djur. Utan det står att ormen var listigare än alla andra markens djur. Och han lyckas lura. Och i varje frestelse finns det alltid en lögn. Det är därför Jesus säger att sanningen ska göra er fria. Och det är på något sätt därför som vi alltid täcker över våra överträdelser med någon form av livslögn. Man kallar inte sin snålhet för snålhet, utan man kallar den för sparsamhet. Man kallar inte sin elakhet för sadism, utan man kallar den för att jag är sträng men rättvis. Varje frestelse innehåller en lögn. Man säger inte om sig själv jag är maktlysten, utan man säger jag har organisationstalang, jag har ledarbegåvning. Och när det alltså gäller att hjälpa en människa rätt, så måste man ju bland annat hjälpa henne att på ett barmhärtigt sätt se igenom sina egna lögner. Och se vad det i själva verket är som han eller hon älskar. Vi ska gå till första Petrusbrevets första kapitel. Första kapitlet, verserna 10-12. Det var denna räddning eller frälsning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när de förutsade det lidanden Messias måste utstå, den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande sänd från himlen kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i. Här talar Petrus om att evangeliet innehåller någonting som människan kan förstå, men inte änglarna. Och man kunde ju tycka att ja, men änglarna som är i himlen, de borde ju begripa det här mycket bättre än vi. Och jag tror att det som ligger bakom är att vi har ett friare val än vad änglarna har. Djävulen har varit en lögnare och en mördare från första början, säger Jesus. Från begynnelsen. Det används faktiskt samma uttryck som i Johannesprologen, första kapitlet i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet. Och det är alltså möjligt att mörkrets andemakter finns för att människan ska ha ett verkligt val och inte ett skenbart val. Det var trots allt inte djävulen som ställde kunskapens träd i lustgården, utan det var Gud. Vad handlar alltså livet om? Jo, det handlar om att människan ska komma fram till den frihet som är kärlekens förutsättning. Friheten från vinstintresse. Och friheten från tvång. Och där är ju ingen av oss ännu. Det är så fort vi vet vad som är rätt, så infinner sig ju en mängd tvång i vårt inre. Och somliga dyker upp ett tvång att göra tvärt emot. Och somliga dyker upp ett tvång att vara särskilt exemplariska i att göra precis som det står. Ingen av oss är så fri så att vi totalt kan veta Guds vilja. Och det ändå inte vaknar några tvångsmekanismer i vårt inre. Ingen av oss kan säga sig vara så fri ifrån vinstbegäret. Att så att säga vår högsta kärlek är Gud. Och den är så upphöjd över allt annat. Att när vi sedan också riktar vår kärlek till varandra, till skapelsen, till allt, så är den kärleken ändå ren. Det kan den bara vara om Gud är vår högsta kärlek. När Paulus ska beskriva syndafallet i Romarbrevet 1, så har han ett uttryck som fångar allt det här i en enda vers. Den 25 versen. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Det här är hela syndafallet. Och det är den missriktade kärleken som automatiskt blir oren. Och som behöver, så att säga, få finna vägen tillbaka till Gud. Och det kan Gud inte tvinga fram. Utan på något sätt ligger i hela den här processen att det måste vi åtminstone komma fram till själva på något sätt. Liknelsen om den förlorade sonen är så bra i det sammanhanget. Till sist kommer han på: jag vill gå hem till min far. Då är det dags. Men hade man kommit när pengarna inte var riktigt slut ännu och sagt att ja, ska du inte hänga med hem till far din i alla fall, och nu har vi väckelsemöte i Philadelphia på torsdag, ska du inte komma med? Nej, det är inte moget än. Det måste vara frivilligt. Och därför kanske vi måste, så att säga, få uppleva frukten av vår kärlek fram till den punkten där vi, liksom den förlorade sonen, kommer till oss själva, kommer till besinning. Vad är det jag har älskat? Vad är det som har varit viktigt i mitt liv? Hur har jag kunnat tycka att det här var något? Och då öppnas ju möjligheten för oss att frivilligt hitta hem till Gud. Och då grundläggs den frihet som behövs för att människan ska, så att säga, kunna närma sig målet. Världshistorien är inte någon sorts Guds misslyckande. Det är inget olycksfall i arbetet. För vad det skulle Gud inte vara allsmäktig. Utan det är en tid då viljans frihet måste få lov på något sätt att utlösa blandad frukt. Intill dess att vi kommer till den punkten där vi likt Gud kan förvalta den friheten och ändå bara älska. Jag tror det är målet. Och vi upptäcker ju så ofta när vi börjar närma oss det målet en sorts känsla av att nu vet jag vem jag är. Detta kan vara fördunklat för oss på många andra sätt, förstår man rätt. Men man ser ibland människor som länge kallat sig själva för sökare och som har sökt vatten i usla brunnar. Och sen dag hittar de källan med det levande vattnet. Och då brukar det inte vara aktuellt att gå till fler brunnar. Utan då gör man den upptäckten och den upplevelsen som liksom visar: nu är jag framme. Att nu vet jag vem jag är. Man kan vara kristen och ha det jobbigt med de här frågorna. Det går utmärkt väl. Vi är inte framme någon av oss. Men i identifikationsprocessen, den som Gud ständigt är verksam med i våra liv, där ligger just detta, att den kärlek, den, ska vi säga, kraft som ligger bakom allt vi säger, tänker och gör, att den får till sist finna det värdiga, det enda värdiga föremålet, Gud själv. Nu ska vi tacka och be. Herre, nästan till ett gudaväsen har du gjort människan. Vi ber att du hjälper oss att förstå både likheterna och olikheterna. Och framförallt vill vi glädja oss åt, Herre, det mått av frihet som du redan i skapelseögonblicket har tänkt ut för oss. Och den frihet som vi ofta har missbrukat. Vi kallade till frihet, men du varnar oss för att använda den friheten så att köttet får något tillfälle. Och det är när vi missbrukar den friheten som är kärlekens förutsättning. Det är när vi missbrukar den som så mycket ont kommer till stånd. Herre, bara du kan hjälpa oss. Bara du kan föra oss till den punkten där vi verkligen älskar dig av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vår kraft, av hela vårt förstånd. För att därmed kunna älska vår nästa som oss själva. För att därmed leva i den kärlek som är handlingskraftig men ren. Som är uthållig och tålmodig men inte envis. Herre, hjälp oss att förstå ditt ords vittnesbörd om vår situation. Och hjälp oss att vandra vidare mot målet. Det som är du själv. Amen.